Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Elbilen har gått från att vara sparbussar till att bli Ebberöds bank. Vi har provkört Hondas nya mellansuv ZRV och så har vi tagit en tur i den senaste taximärsan. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till avsnitt 317 av Vi Bilägares podcast. Jag heter Tommy Wahlström och med i studion idag har vi Anders Helgesson.
Ja, det har vi.
Woop, woop,
woop, woop, woop. 317 avsnitt, Anders.
Nej, men inte alla med mig, men det kan upplevas som så ibland.
Claes Karin är också här. Hej, Claes.
Tjena, tjena.
Hur mår du?
Jo, bättre än Anders, höll jag på att säga. Men jag kanske inte ska outa hans ryggsmärtor.
Var det ryggsmärtor? Därför han låg här på golvet? Trodde han var lite bakfull?
Ja, jag har sett han i garaget också.
Vara,
det är jag vet själv, jag får det där en gång om året.
Bakfylla?
Som begynnande gubbe. Nej, jag är ont i ryggen.
Ja. Ja,
och det är
inte
glatt alltså. Det är bara att hänga sig i där handtaget i bilen.
Men det finns roliga piller, fast inte om man kör bil kanske.
Nej, jag håller mig ifrån det där. Jag genomlider helt enkelt.
Ja, bra, manligt. Jag tänkte att vi ska prata om en massa roliga saker idag, men vi kan väl börja med att ta ett litet varv och se vad ni har snappat upp av omvärlden där ute nu under sommaren. Anders, har du sett något?
Vi måste väl diskutera de brinnande båtarna som har varit.
Brinnande båtarna? Just det.
Ja, med fartyg och sånt. Det har ju varit hur många som helst, även om det har varit i sommar. Men vi hade ju en stor brand här utanför Nederländerna. Vad hette båten? Nu har jag inte det på tungan.
Någonting Panama.
Ja, någonting.
Splendor of the Seas.
Är det den senaste?
Det är den senaste.
Ja, men den utgick väl från Tyskland, var det inte så? Så att det måste ju ha varit en massa tyska bilar på den.
Det var med tyska bilar bland annat. Ja. Och typ 500 elbilar. Och det verkar ju som att det var jättemånga som var så tidiga med att säga det är elbilarnas fel, det är elbilarnas fel. Ja, men de första undersökningarna som har kommit nu, då preliminära, det verkar vara att det elbilarna står intakta, utan det har varit någonting annat som har satt fart på den där rasan.
Jaha, så det var inte elbil alltså?
Första indikationerna är inte att det skulle vara elbilarna som är...
Jag såg också det, och det har man ju då konstaterat på grund av att de står på ett visst antal våningsplan.
Ja, de stod på lägre däck.
Ja, och det började brinna ovanför där.
Ja, däck 8 uppåt eller något sånt.
Ja, då var det en rökande matros då, eller? Man vill ju
veta
vad det är.
Ja, man vet ju inte, men jag forskar lite här. Det är ju så märkligt, för det här är väl tredje bilfärjan som brinner på i alla fall de sista 18 månaderna, eller kanske de är ännu kortare tid. Jag tycker det har varit lite för många, och det har inte varit några bränder alls tills nu.
Är det någon som har koll på Elon Musk, vad han är?
Nej, inte
om man har
direkt
tändare med sig eller inte. Nej.
Nej, men det är otroligt. De har ju fått utstå en del kritik, de här jättefartygen. Det är ju nästan, det är 4-5 tusen bilar som stryker med. Jag kan inte tänka mig att de blir så fräscha och sälja vidare de där, oavsett om de
nej,
inte
men det går väl inte att sälja dem, eller?
Fulla med brandrök.
Ja, nej, det brukar ju inte gå. Det var väl Alfa Romeo som hade skeppat några bilar för några år sedan där de var just rökskadade, men sen ändå såldes. Men okay, då blev det tydligt att de var rökskadade.
Ja, de vet ju att ägarna röker ändå i bilen.
Ja,
så att det spelar liksom ingen roll.
Möjligt.
Men det här var den senaste. Du sa det hade varit fler.
Ja, det var väl fler. Det var inte någon, det var väl Volkswagen som eldade upp några här för drygt år sedan. Det var väl de sista hurrikanerna som gick åt, vill jag minnas. Eller det var Aventador förstås, Aventador-bilarna. Där Lamborghini då byggde en ny serie, då, en fortsättningsserie på sista serien, vilket är jättekonstigt, för att kompensera de kunderna då som inte fick sina bilar.
Men den sjönk va? Utanför den Portugal, sjönk. Om det var Azorerna som de försökte släcka den där, va? Och sen gick den till botten.
Ja, det gick till botten i alla fall. Och den här flöt ju lyckligtvis. Ja.
Men det tog lång tid innan de lyckades släcka den, va?
Flera dagar tog det. Och jag gjorde lite efterforskningar, för bilfärger har ju faktiskt inte, eller ja, bilfärger, det låter man åka på semester. Men
biltransportfärjor, ja.
Tack. Det visar ju sig att de här går på någon form av undantag. Man hade varit så framgångsrik med att frakta bilar över Atlanterna, över oceanerna kanske man säger. Så att tidigt 90-tal någon gång så tog man bort kravet på att man skulle dela in alla de här däcken då, de här färgerna är ju enorma, de är flera hundra meter långa, och dela in de här däcken då i bulkskott som man brukar göra på en båt. Och så att istället då för att ha en indelning då som en vattentät del då, tänk Titanic liksom, det Titanic inte hade, så har man ju haft sådana på moderna båtar. Och på grund av att man har varit så framgångsrikt och transporterat så säkert, så utav liksom transporttekniska skäl, man får alltså plats fler bilar, det går fortare att rulla av och rulla på, så fick man ta bort de här, eller rättare sagt man fick lägga dem då våningsplan för våningsplan istället, så ett däck blev tätt då men inte över däcket. Och det här har tydligen varit ett bekymmer för dem nu, för det har blivit så svårsläckt, så när det brinner så kan hela däcket åka med då, tack vare att man dels inte kommer åt, men dels inte heller kan spärra in branden då, utan det blir ett helt däck som åker direkt. Och sen då när värmen sprider sig, och det här är också ett bekymmer, för den sprider sig både uppåt och neråt, så börjar även då nedre däcken att brinna. Så att det har varit bekymmersamt för dem. Skulle inte få man få se ändringar på det här nu.
Claes, har du sett någonting?
Jag tänkte fortsätta på rökspåret, men med däckrök.
Åh, så trevligt. Ja.
Nej, men jag har faktiskt missat den här nya Ford Mustangen, som den visades redan förra hösten. Men den
var det våras, vill jag säga, kanske, men det kanske var förra hösten.
Höstas, våras.
Jag har missat, vad är det här, en ny Ford Mustang?
Ja, det är ju som en helt ny generation av den här V8-försedda. Fast det finns ju en fyrcylindrig EcoBoost också. Men den letar sig ju till Sverige via Hedin återförsäljarnätverket och säljs. Den skulle börja säljas här under sommaren, stod det. Jag har inte sett några trafik, men desto roligare så kommer det nu en riktig värstingvariant av den här som Ford kallar för Mustang GTD. Det, verkligen,
det låter som GT-diesel förstås. Men
ja, jag tänkte säga, jag får direkt en liten äldre Golf
framför mig. Ja, just det, Volkswagen hade GTD.
Ja, GTD. Mm.
Ja, den ska komma någon gång under 2025, så det är verkligen inte dags än. Men precis som vi pratade om det i garaget i morse, jag och Anders, så GTD, det känns inte som den är aktuell för Europa med den modellbeteckningen.
Nej, man får kalla den för något annat här.
Men den bygger och har utvecklats parallellt med Mustang GT3 då, som de ska köra på Le Mans nästa år, 2024. Det är verkligen sån här herrejössesvinge som startar vid bakre takdelen och går ut över bakluckan. Och sen så, ja, jag bara läste så här, man går igång när man läser att växlingspaddlar och vridreglage är då utstansade i titan från pensionerade stridsflygplan. Vad säger ni om det? Då börjar ni dregla också, va? Okej.
Okay. Ja, jag vet inte, men okej, okay, ja.
Nej då, men ja, det kan verka larvigt, men jag tyckte också, man märker väldigt tydligt att det är någon PR-kille som har tittat på den här Ford versus Ferrari. För de har ju, när jag läste pressutskicket så stod det att enligt Ford ska bilen gå utav bara helvete.
Okej.
Okay. Det var liksom ett citat. Och det känner man igen från Ford versus Ferrari, den här filmen, Goes Like Hell.
Ja.
Ja, och sen så stod det ju då från den här vdn Jim Farley också att den skulle då han valde tre märken, make Porsche, Aston Martin och Mercedes sweat. Det var, kände jag också igen från filmen.
Men han vågade inte ta Ferrari. Nej, och Lamborghini.
Han valde de tre märkena, jag tänkte, okej, som amerikan, men det kanske är, där har de i alla fall, det var oklart hur många de skulle bygga. Men den kommer landa på någonstans $300,000, så 3 miljoner. V8, 5,2 liter, 800 hästar. Goes like hell. Men apropå Mustangen måste jag få avsluta med att säga också att på den helt vanliga Mustangen då, som förmodligen snart dyker upp här hos Sedin handlarna, Ford, så har de ett prestandapaket. Och då, trots att den har elektronisk parkeringsbroms, så har de en handbromsbak. För att det ska bli enklare att sladda med.
Okej.
Okay. Och ja, det finns hopp. Det finns roliga bilar även i framtiden. Jag gillar det. Det är en handbromsbak där som var utvecklad då i samarbete med driftingstjärnan Vaughn Griffin Jr. tror jag han heter. Men, eller vad säger ni om det? Är det bara töntigt det också?
Ja, det är lite halvkul, men det känns ju, om man tittar på YouTube så har vi Mustang tillräckligt mycket med bekymmer med att den sladdar, ja, så att jag vet inte riktigt om det,
det känns
inte att Mustang, ägarna har, ska vi säga, så tydliga.
Det är förmodligen ett hjälpmedel för alla skadeverkstäder i USA. Så de får lite mer
stöttning. men på tal om stöttning och ingenting alls. Jim Farley, vd för Ford, det är ju han som har sagt det här med att han utmanar.
Ja.
Och jag tror till och med han har lagt till att han kan tänka sig att möta dem på vilken bana som helst eller något sånt där helfånigt. Men det har ju lett till spekulationer att de, i och med att de ska köra i Le Mans då nästa år, att det kanske är Jim Farley som ska till och med köra på Le Mans, den riktiga racebilen, för han har nämligen licens för att göra det.
Okay.
Så han skulle kunna göra då den här pigga 61 eller kanske han då 62 år.
Coolt.
Det vore ju jättetufft.
Walk the talk, som de säger.
Verkligen. Och det är det också som många har liksom då, ja, men det är ju inte så farligt, det är klart att du kan säga det här och det här. Mm. För han säger att han utmanar vilken annan företags vd som helst på att köra sin motsvarande sportbil runt en bana. Men det är ju inte så många andra där ute som har en sån licens. Nej. Så det är ganska ofarligt också.
Akido Toyota tänker jag.
Ja, han är en. Och sen tror jag att du har någon på Honda som också har en bra licens, men de har inte tillräckligt snabba bilar. Jag skulle vara Toyota då.
Toyota Yaris, ja förstås.
Det ska bli spännande att se. De vet hur man ställer till en show i jänkarna i alla fall.
Ja, och det också, säger också någonting om amerikanernas attityd. Och istället för att ta in en professionell förare så ska han köra skiten själv. Men, vad vet jag. Det har varit sommar och vi har varit ute och rullat med våra långtestbilar. Anders, vad är det du har kört i sommar?
Jag har kört Skoda Fabia.
Hur var det?
Ja, men det var alldeles utmärkt.
Hur gick det att dra båten? Den väger mer än 3 stycken Fabia.
Nej, det gör den faktiskt inte. Den väger väl som kanske 1,5. Det gick jättebra att dra båtsläpet med Fabian utan båt på, så kan jag säga. Men jag har dragit lite diskärror och sånt så den har fått dra. Det har inte varit några problem alls.
Vad tycker du om Fabian?
Ja, men jag tycker den är bra. Man åker ju himla fint i den. Kanske fortfarande att jag saknar våran långtestklio som vi hade för nu 3 år sedan. För den var nog både tystare och lite bekvämare fjädring. Men Fabian, den står sig jättebra. Gör den. Gillar verkligen motorn. Den är stark, den där lilla 3-cylindriga 110 hästarna. Alltså. Den knatar på den. Ja, det tror jag finns på Instagram, eller det finns på Instagram när jag gör ett toppfartförsök på den där, för den har varit på Outman, den har till och med varit hemma.
Ja, men du körde ju till Tjeckien.
Ja, det såg
jag. Ja, visst. Och titta på museet där, kan rekommenderas. Trevligt litet museum, det går rätt fort att gå igenom också, just för att det inte är så där överväldigande stort som till exempel Mercedes eller BMWs museum. Men hur som helst, på Autobahn, frilejd, 98-oktanetanken, så gjorde den faktiskt 202 km i timmar, eller till och med 204 en lite försiktig utförslöpa. Så det var nog 202 på riktigt, och det är precis det den ska göra. Jag var imponerad. Och körde även ifrån då en ganska ny Volvo V90, vilket var lite småroligt.
Just det, för den är begränsad.
Den tar slut vid 180. Han var inte jättenöjd med det, dansken som blev omkörd, så kan jag väl säga.
Oj. Och Claes, du har varit ute och kört, vad har du haft? Toyota har du haft.
Corolla Cross. Jag var ju lite taskig mot den, inser jag, i början av året. Under vintertest, jag tyckte det var en jäkla...
Ja, du såg det inte bara Mercedes T-klass, du såg det även Toyota Corolla Cross. Ja.
Ja, men jag tyckte det var en konservburk. Plåtig och skramlig. Men jag har varit helt frälst den här sommaren. Men det säger väl också lite om bygget i stort, att den trivs bäst på i värme och, eller snarare... lite slätare underlag. Men den här fjädringskomforten är ju fantastisk. Vi pratade om typ Mercedes EQE. Åkte taxi från Arlanda för några veckor sedan. Och det var ju liksom ungefär samma lite så här luftfjädrad åkkomfort i den här Toyota Corolla Crossen. Jag tycker den är perfekt för alla behov. Lagom, lagom, lagom. Den bullrar fortfarande lite grann. Sen är det lite märkligt, jag var på skjutbanan med familjen. Inga mer. Jag kände också att det där var väldigt kul.
Hade inte varit för att man vet att Claes har kört gamla jänkar, gillar pickuper i USA med jämna mellanrum, så hade det där bara passerat. Men nu gör inte riktigt det. Nu hör jag en banjo lite distans.
Du var på skjutbanan med familjen, Claes.
Ja. Ja, och det måste jag tipsa folk om, att det är faktiskt väldigt roligt. De är fantastiskt välkomnande. Man får liksom, mina söner är 16 och 14 år. De bara, ja, här, varsågod, här har en hagelbrakare. Hur många kartonger vill du liksom blåsa av med den här? Det är som det är på landet, va? Man åker ut och parkeringen var lite så här stökig. Det var lite upp och ner. Så när jag skulle iväg därifrån, ja men mycket riktigt, då åker ju den här lilla korven, avgasröret.
Ja just det, den petar ju ut verkligen, det är så konstigt.
Och det tycker jag är en så märklig lösning, men har vi kommit
det,
fram till?
Den sitter väldigt utsatt till under, under bilen.
Och på vintertestet såg man punkten, ju, visst. Så när man ligger bakom bilen så ser man att den sticker ner minst 10 cm.
Ja, jag tror till och med jag var mätt där. Men,
vad kom vi fram till varför? Är det bara
vi har funderat
billig lösning?
Ivriga spekulationer här. Vi har faktiskt aldrig fått bekräftat att Toyota på något sätt, men hybridbatteriet ligger ju hyfsat i de där trakterna. Det ligger ju under baksätet. Jag kan tänka mig att de kanske vill ha bort värmen från det. Det är min enda gissning egentligen. Ja. Annars finns det ingen vettig orsak till att ha det där. Särskilt inte eftersom den här bilen saknar kardanaxel, så att det borde vara ganska lätt att trycka upp ett avgasrör i en kardantunnel istället.
Men vi får väl ändå rimligen gissa att det är kostnadsskäl. Mm. Men den skrapade ju ganska duktigt där. Så att den har ju sina begränsningar när det börjar gå lite, när det är lite
det är inte så stor marknadsgång på den.
Nej, faktiskt inte.
Men har du lärt dig färddatorn?
Färddatorn har jag, och då det jag klagade på mest var väl just hur man sätter igång
farthållaren. Just
farthållaren.
Det.
Mm. Och det, nu kan jag ju det. Men det är ju verkligen ologiskt. Jag tycker att knapparna sitter fel. Alltså den aktiveringsknappen sitter ju i cirkeln där alla funktioner finns. Och sen så borde ju, och där, och sen så bara aktiveringsknappen sitter utanför. Nu blev det, lät det som det är samma, men man måste trycka på båda. Mm. Och det är ologiskt. Men visst, har man väl lärt sig så sitter det ju. Sen tycker jag att det är lite så mörkt när det är lite kvällsaktiviteter. Man ska packa bilen, solen har gått ner. Då är det liksom noll ljus i bagageutrymmet. Jämfört med en BMW 3-serie kombi som vi hade för några år sedan. Där det liksom är strålkastare upp i taket och i luckan. Det är underbart, man ser allt. Nu får man ju pannlampa på sig.
Ja, nej, men just det här att upplysta baksätet, bagageutrymmen, är faktiskt väldigt praktiskt.
Sen tycker jag Toyota har ett problem med hastigheten på vindrutatorkarna när det är såna här somrar, när det regnar 90% av sommarens dagar. Det kändes det som.
Jag tänkte bara 90% att säga, så grattis.
Då hade du tur. Nej, men det är väl också något slags säkerhetstänk, antar jag.
Vadå, att de inte går så fort menar
du? Nej, men när det kommer en skur, om man har på max, då får man ju sakta ner. Mm. För det, man ser ingenting. De hinner inte med. Har man tur kan man kanske slipstreama en lastbil. Men det känns ju läskigt. Så att, nej, men det, jag hade lånat faktiskt ut bilen till en bekant som sa samma sak. När de där sommarskyfallen kommer, så då hinner de inte med i vanlig då, svensk motorfart. Det blir dålig sikt. Mm. Men jag gissar att Toyota tycker att man ska sakta ner då. Så kan det ju.
Jag tänker att Japan är väl också ganska regnigt. Då borde det väl vara vana. Mm.
Både regnigt och snöigt. Ja. Så att, tycker man borde ha bra vispare. Liksom.
Men det är ju ganska liten kritik kan jag tycka. För den har verkligen varit praktisk och komfortabel.
Har den varit snål?
Ja, 0,48 har jag legat på i snitt. Ja. Det får väl anses vara bra.
Vet du vad du har kört Skådan på, Anders?
Ja, innan någon i familjen lyckades trycka på återställning av långtids så låg jag på 0,52 enligt färddatan då, över hela min period. Och då är det med en del släpdragningar då också. Och det ska sägas att släpdragningar gillar inte Fabian. Den drar fruktansvärda mängder när den får dra lite släp. Det märks att det är trecylindrigt. Och
turbo.
Ja, och sen chocken var ju, jag hade med ett par cyklar hem från Skåne. Det var ingen hit. Alltså jag har ju legat på en halv liter mest hela sommaren annars. Men när cyklarna kom på så kom det ju så här skyfall såklart. Och det var ju full packning i bilen, ska vi säga, så den var ju fullastad. Men då drog den enligt färdalon 0,76. Det är otroligt mycket, tycker jag.
Ja, det är ju Mazda CX-60. Ja, klass på det.
Och det är alltså då ändå bara motorvägstempo. Okej då, det var mycket vatten på vägen så att förbrukningen höjs av det. Men det är märkligt känslig för det.
Nu ska vi snart byta bilar igen. Claes, vad är det du ska gå till?
Mazda CX-60.
Ja, så du fortsätter på SUV-spåret.
Ja, och jag är ju en av få här på redaktionen som tycker om Mazda. Ja,
innan du har kört den.
Nej, men jag har kört den en del. Men inte lika mycket och långt som Anders.
Men Tommy, har du redan nu här? Nu kommer jag göra en förutspåelse här. Nästa gång vi pratar om, hur har månaden varit med din CX-60? Alltså, Claes sågade Ture från början. Han sågade Toyotan och han hyllar Ture och han gillar Toyotan. Ah. Jag gissar att vi kommer att ha fritt fall här nu på Mazdan. Ja, han kommer att avskyra
den också tidigare.
Ja. Ja, men det är ju pinsamt då, om det här blir sant. Men ja, det återstår att se. Men som sagt, jag tycker den är en riktig motorvägslukare, den där Mazdan.
Du har ju faktiskt provkört den här diesel 6-varianten på den.
Ja, inline 6. Ja. Och den var ju också väldigt bekväm och snål och bekväm.
Väldigt bekväm, säger du. Det är intressant, för det säger ingen annan som har kört den.
Nej. Men... Nej, den har ju ett stort minus, och det är att den studsar ju där bak. Och det gör den ju faktiskt för ganska små skarvar i vägen. Man sitter och studsar lite i stolen här och där. Så att visst, det är ett stort minus. Men jag tycker ändå att de positiva effekterna väger upp. Man får ju se till vad man får för priset. Alltså, det är ju...
Det är ingen liten bil.
Det är mycket bil för pengarna. Och då ska vi ju liksom... Då jämför jag med den storleksklassen. Så att, och jag tycker det är väldigt genomtänkt förarmiljö också. Och sen... Men som sagt, det är väl det vi har långtestallet till. Och verkligen rannsaka hur bilarna känns i vardagen. Massor med olika tänkbara scenarier, så det är mycket möjligt att jag backar där.
Ja, vi får se. Om ni lyssnade förra veckan på podden då, så hörde ni mig hylla Kia Niro EV som jag har kört i sommar. Väldigt trevlig, överraskande trevlig. Jag var lite rädd för den från början, men den har gått snålt och behagligt och inte alls så bullrig som jag minns den. Jag vet inte om mina öron har fått vila, så det är därför jag stod ut mer den här perioden än tidigare. Men ja, nej. Och nu ska jag få gå till Ture.
Åh, grattis.
Min stora favorit, vår Mercedes T-klass. Och jag har redan funderat på massa saker som jag ska frakta. Jag ska byta spis som jag ska köra fram och tillbaka. Jag har lite möbler som har blivit över som jag ska flytta på. Det kommer att bli fantastiskt.
Ja.
Nej, det kommer bara vara långa in, och du kommer älska den låga lasthöjden.
Mm. Och den är inte heller så dum att åka i, tycker jag.
Nej, man åker jättebra i den. Och jag vet inte, jag tyckte att jag hörde att Nils hade klagat lite på orken i den där dieselmotorn. Men om man inte lastar in allt för många tvättmaskiner och barn, så är det väl ganska lugnt ändå. 116 dieselhästar räcker bra.
Han var ju nere och slogs på autobahn och tyckte att han skulle köra i kapp med de andra märsorna där nere. Så att det var väl det som han...
Ja, det... kanske det är inte riktigt i Tures forte direkt.
116 trötta hästar.
Mm. Ja, den är ju lite Mercedes svarta får. Den får inte ens heta T-klass när man ringer och frågar.
Nej, det är mobbing faktiskt.
Ja, jag tycker det. Det är så här, ja, du menar Citan? Nej, vi har en T-klass. Ja, det står Citan här.
Ja, men det är en T-klass. Det är en premium small van. Ja. Även om Mersa säger det en annan ordning.
I deras värld är det bara en transportbil, liksom, en plåtlåda. Så ja. Att, ja, den har...
Jag ser fram emot Ture. Jag tror att vi kommer att få en otroligt trevlig höst tillsammans. Anders, vad ska du köra?
Jag tar över din Kia.
Ja, du ska få Kia.
Ja. Så att,
det är en ny ruta i den.
Oj, vad hände med gamla?
Den sprack.
Okej.
Stenskottshelveten.
Ja. Ja, men visst var det den som hade typ 3 stycken i sig?
Jag vet inte, jag hade en stor spricka i alla fall i min.
Ja, det är det Mazdan också. Undrar om den har blivit större. Nu tänker jag på nu, Fredrik stackaren som har fått ta över den där och kört i sommar, om den har växt. Det var en spricka redan när jag lämnade över den.
Ja. Så du har en fräsch ruta i alla fall?
Ja, men det är trevligt. Och batteriet laddar snabbare än någonsin.
Nej, ja, men som sagt, som jag berättade i förra avsnittet då, att okej, den är inte världssnabb när man är ute på långresa, men om du ändå ska käka lunch, det tar ju en timme liksom. Det gör det ju. Så då är
det tar max 22 minuter.
Ja men snälla, om man nu ska ha en trevlig lunch Anders, och sitta och ha lite, ja inte vet jag.
Ja men om man har en trevlig lunch då kan man ju inte köra bil efter.
Jo då, det kan man visst. Så jag vet inte om jag tycker det är så stort problem ändå.
Ja, vi får se. Vi
om man säkert... kör mycket landsväg så blir det säkert jobbigt. Men,
ja, jag kommer köra en del landsväg. Men kommer i alla fall gå ner någon vända söderut till Malmöregionen. Och...
Men du ska åka på däcktest med den också.
Det kan vara någon av cheferna som bara, sa du Kia? Bara, hur lång tid skulle det ta? Och då blir det kanske eventuellt ett litet nej.
Det de inte vet mår de inte illa av, Anders. Ja, nej. Kör!
Ja, det säger du som inte ska sitta där i 3 dygn då.
Klas, du berättade om din sommar med Toyota Corolla Cross tidigare, men du har ju faktiskt också nu precis rapporterat om en annan mellanklass SUV som du har provat, nämligen Honda ZR-V. Mm. Vad är det för något?
Ja, man kan ju bli lite småsnurrig när man läser om alla Hondas nya SUVar, det här segmentet, men det är HR-V, ZR-V, CR-V, Anyone. Ja,
det kan... Anyone, så blir det förstås, ja. Den där nya elsuven.
Ja, E-N-1 eller vad det är.
Okay. Mm.
Ja.
Inte ens gång Elon Musk hade kommit på ett mer komplicerat namn.
Nej, men det är ju lite förvirrande tycker jag med alla de här nya Honda-suvarna. Om man tänker så här, men ska det verkligen behövs det så många suvar? Mm. Men det har sin förklaring, förstod jag. Jag var ju i alla fall och körde den här ZR-V och det är ju en SUV i medium, en medium SUV kan vi kalla det för, mellan SUV. Och det är, just nu så bråkar den lite med CR-V som i princip är samma storlek. Men den kommer ju utrangeras och bli större.
CR-V kommer en ny version?
Ja,
alltså.
Ja, den kommer ju med en ny version. Är någon som vet när den kommer?
Snart, tror jag.
Ska komma i höst lansering under våren, tror jag, 2024.
Mm. Men den blir större, så då har de CR-V:n störst, ZR-V:n som jag har provkört, mellanklass, och sen HR-V:n blir lite mindre då. Mm. Så då har man en SUV i varje storlek.
Jag såg i den här provkörningen som du har skrivit, Claes, i bilägare nummer 10. Mm. Och så såg jag den här bilden och så tänkte jag, varför i all världen har han kört en Ford Kuga igen? Anders, visst ser det ut som en Ford Kuga?
Ja, den är, jag ska inte säga besvärande lik, men det finns absolut en likhet.
Den här näsan är väldigt mycket Ford, tycker jag.
Och sen är det säkert någon som eventuellt, en Aston Martin grill, men det är det absolut inte. Där är en mer en Ford Kuga.
Ja.
Nej, men den har lite så här fiskliknande mun, kan man tycka. Det kändes lite besvärande när jag såg den. Jag tycker Honda traditionellt har gjort mycket snyggare bilmodeller. Jag tycker det spretar för mycket nu.
Bra, precis rätt ord. Jag skulle säga, jämfört, den här är inte någon som helst likhet med en Civic till exempel.
Sen samtidigt när Audi gör sina liksom copy-paste-modeller av A4, A6, A8, då klagar folk på det. Mm. Att inte bilarna sticker ut. Men det gör de ju verkligen hos Honda. Men jag tycker ändå de hade kunnat behålla liksom strålkastarna på något sätt, så man känner att det är Hondas modellprogram.
Men är det här en Civic som man har höjt, eller?
Ja, det kan man säga. Man har lånat framvagnen från Civic. Liksom karossmässigt så är det ingenting som hör dit. Men framvagnen är lånad från Civic och sen har man tagit bakstommen och från CR-V. Och sen så har man smackat ihop den där och bytt torpedväggen, om jag förstod skisserna rätt, som Honda visar upp. Så är det som delen mellan fram- och bakvagn runt torpedväggen är ny för den här modellen då. Och där har de fått in mer isolering, så att den var väldigt tyst. Den gick fint oavsett hastighet, dock på släta vägar nere i södra Europa.
Men Civicen går väl fint?
Ja, mitt minne är att den inte utmärker sig bullermässigt, utan snarare tvärtom då, att den är ganska tyst.
Ja, jag vet inte, kanske en SUV generellt blir lite bullrigare med större däck och så, men den var tyst och sen så precis som Honda ofta har, följsam styrning och lagom styrfjädring. Så jag tyckte att den var, liksom, hade väldigt mycket körglädje, den här bilen.
Vad är det för motor?
De har ju biffat upp liksom motordimensionen från HRV:n som, det var faktiskt Maria som körde den för 2 år sedan tror jag, måste det ha varit. Och hon tyckte att det var lite dammsugarkänsla på den, det lät. Men den var ju på 1,5 liter kombinerat med Hondas e-HEV hybridsystem då. Men i den här är det en motor på 2 liter. Så att, och det var inte alls besvärande tyckte jag. Och sen har de ju då programmerat in fejkade växlingssteg som känns förvånansvärt
realistiskt. För det är en CVT-låda i grunden eller?
Ja, ja. De har ju fått lite kritik för det här Honda. Och det märktes att de har inte riktigt gillat var det här har landat. De kallade hybridsystemet för ECVT tidigare. Men de sa det på plats under provkörningen att de ångrar det valet, det ordvalet. Och nu har de döpt om det här tekniken till automatlåda med 2 motorer. Men det var just för att...
Du var lätt rot.
Men det handlar fortfarande om en steglös utveckling.
Men, alltså. Men det de tycker är att så fort man ser CVT så handlar det om en bil.
Ja.
Och en bil med växellåda. Vilket saknas i den här.
Mm.
För det är ju fortfarande då den här... Jag får väl ge mig på ett försök att förklara det här i alla fall. Det är inte så krångligt. För många kallar det för Toyota-teknik. Men det finns ju vissa skillnader. Men det är fortfarande en bensinmotor då och sen är det 2 elmotorer varav den ena då fungerar som generator och den andra driver bilen. Och ni får räcka upp handen här om jag börjar försvinna iväg. Men sen är det ju då att i låga fartet då har ju batteriet tillräckligt med effekt för att driva bilen. Och sen så när farten ökar då startar bensinmotorn och sen laddar den batteriet via generatorn, alltså den andra elmotorn.
Men det är alltid elmotorn som driver bilen. Det är aldrig bensinmotorn som driver bilen.
Ja, men vid jämna farter, teknikerna säger mellan 80 och 180 km i timmen. Om man håller jämn fart, då går det in en koppling och låser bensinmotorn med drivaxlarna. Och då är inte elmotorn inblandad i
det. Men då måste det väl finnas en växellåda? Måste det inte det? Eller?
Ja, men det är ju samma sätt som det inte finns en växellåda i den bemärkelsen i en elmotor. Det är ju liksom en reduktionsväxel bara. Mm. Det kan man ju göra här också. Sen kan jag tänka mig att den här kopplingen har en förmåga att slira en aning. Så va? Då får du också en växeleffekt så att det i alla fall ska bli en mjuk övergång in i det här. Det funkar ju
Ja, det funkar jättebra verkligen. Och du får ju ner bränsleförbrukningen maximalt. Och med de här simulerade växlingslägena så harmoniserar verkligen motorljudet med gaspådraget, för det tycker jag är lite irriterande ibland. Jag tycker inte det märks speciellt mycket i Corolla Cross heller, som vi har långt i stallet, men gamla Toyota-modeller hade liksom ett lagg där emellan. Man gasa och så lät det bara och så händer inget. Men här är det helt obehindrat. Man känner att det händer någonting när man trycker på gaspedalen.
Och det var ganska mycket effekt också, för det är ju det som var problemet med tidigare steglösa lösningar som är Toyota Prius till exempel, att motorn var så förfärligt klen så att för att få fart på bygget så var den tvungen att varva.
Mm. Sen om vi lämnar motortekniken, jag låg på bränsleförbrukning ska jag säga slutligen motorväg på 0,6. Så det är inte riktigt lika snålt som Toyota Corolla Cross. Men man får ju, alltså jag tycker ändå man får Hondas, så de har ju någon slags kvalitet som genomsyrar hela inredningen som jag tycker om. Alltså den här enkla men ändå genomtänkta interiören där allting har sin plats och det är väldigt tydligt med färger och lite moderna större ikoner.
Är det som vår Honda Jazz som vi hade, att det är så smarta förvaringslösningar och paketeringslösningar, uppfällbart bakspäte och där, allt det där, Juckapalms transportlösningar?
Nej, men just mediaskärmen är ju, det är samma gränssnitt, men där tar det stopp. Det här har de någon...
Så stolar och sånt där, det är eget det här?
Ja, Magic Seats, de finns tyvärr inte i den här SUV-en.
Förlåt, Magic Seats.
Ja, det är ju de här biostolarna. Mm. Som man kan fälla upp.
Och frakta en Juckapalm.
Ja, som är bara, det finns liksom inget under där utan det är ju bara en liten stålstöd där. Så man får, det blir ett utrymme där under stolen. Och det jag tycker faktiskt, det var väl lite det jag reagerade på att När jag tittade på Civic lastvolym så har den 410 liter. Och den här ligger på 380 liter. Så det blir ju lite begränsat när man ska ha den här sportiga sportback-kupéformen på SUVar. Om man jämför med SUVarna i den här storleksklassen, och då har jag skrivit Nissan Qashqai här och Kia Sportage till exempel, de sväljer över 500 liter lastvolym. Så där halkar jag efter en del. Sen strikt framhjulsdriven, om vi ska gå vidare lite på...
Ingen fyrhjulsdrift?
Nej.
Nej.
Sen vi pratade om nördiga detaljer. Den har två växelpaddlar då, rimligen av metall. Och de kommer från prestandamodellen NSX. Det kanske någon tycker om.
Wow, det är precis vad man behöver på sin mellanklass-SUV.
Ja, å andra sidan, ser man till produktionsvolym, så ska man kunna säga att växlingspaddlarna inte kommer från NSX, utan det är från en annan Honda-modell, och den används även i NSX.
Jaha.
Jaha.
Vad kommer de där paddlarna från? De sitter säkert varenda Honda liksom.
Nej, de gör inte det.
Nej, okej. Okay.
Det var bara NSX och den här.
Det var väldigt viktigt. Alltså.
Ja, jag förstår
det.
Är just
de metallpaddlarna som inte finns någon annanstans.
I titanium. Nej, det var en annan bil.
Ja, och de kommer ju antagligen från ett pensionerat stridsflygplan.
Ja, det lär man ju göra.
Och stansa sig ut i titan. Metall.
Hur är den att köra, Claes?
Den är väldigt körglad, tyckte jag. Och jag gillar ju Civic också. Alltså det är någonting med Hondas styrning. Det är som direkt, utan att kännas för sportig. Det är som lagom styrfjädring, som jag var inne på. Och det är en SUV med mycket körglädje. Sen, ja, den har som sagt inga problem med effekten. Den känns inte plågad av den här EHEV. Ja, nu är det ju automat med två motorer. Men just den här, det här hybridsystemet funkar väldigt bra, tycker jag, i Honda. Sen har de ju vett att ta betalt. Jag fick gissa prisbilden när jag skrev den här provkörningen innan sommaren. Ja, jag gissade på minst 400 000. Och det blev... Det började på 400 000 för Elegance-modellen, ganska basutrustad. Sen har de en Sport för 425, då får du elbaklucka och tonade rutor. Lite tramsigt. Advance 450 000 och då får du även adaptiva strålkastare och panoramaglastak. Men ingen modell med fyrhjulsdrift och inga Magic Seats. Men det är ju en ganska... Det är ju, de vill ha bra betalt Honda för sina modeller. Sen har de ju historiskt sett, när jag sammanfattar autoindex, så gillar ju ägarna att de får bra restvärde. De har ju ett bra tänk när det gäller bäggmarknaden och andrahandsvärdet. Men den kommer i oktober, den här bilen.
Och vem är kunden? Vem köper en Honda ZR-V?
Ja, jag skulle säga att... bilköpare som prioriterar körglädje före lastvolym. Det var min slutsats och är det fortfarande.
Är det ett bra köp?
Ja, men just det tycker jag faktiskt. Jag tror att man får tillbaks som sagt andrahandsvärdet. Hondas andrahandsvärde har ju varit starkt. Så det får man väl räkna in. Men det finns ju väldigt många konkurrenter som i det här segmentet, så är man inte Honda-nörd och kan tänka sig någon konkurrent, så tycker jag man ska testa runt lite grann.
Gå ingenstans, kära lyssnare. Snart så svarar vi på frågan vilket drivmedel du ska välja, och så ska det handla om Mercedes E-klass.
Och nu blir det reklam.
Ja, det blir det.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen tillbaka till Vibilläggares luxuösa kupé, ja, eller vår studio då på Yngliagatan i Stockholm. Anders Helgesson, om vi nu istället hade suttit i nya Mercedes E-klass, vad hade vi då sett framför oss?
Jag tror jag skulle fråga, hur hade det då varit? Så här, luften hade varit fräsch, vi hade varit avspända, vi hade transporterats i lagom hög hastighet mot någon trevlig eftermiddagspunkt. Mm-hmm.
Och hur hade det sett ut?
Det hade sett ut påkostat, ljust, och det hade funnits ett hav av skärmar framför oss i stort sett.
Det låter inte som den gamla vanliga taximärsan nu, utan
vi har... Nej, den är väl ganska långt borta. Den är till och med så långt borta att nya E-klass inte kommer kunna gå och beställa från fabrik med taxikit längre.
Är det första gången?
Det är första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge i alla fall. Jag hörde en förklaring till det, men jag kommer faktiskt inte ihåg vad de sa. Jag ber om ursäkt för det. Men det är klart att den här kommer finnas som taxi även fortsättningsvis, men Mercedes kommer inte erbjuda den här extra tjocka klädseln eller vad det var för något.
Och det var massa andra. Ingår i taxikittet?
Ja, det var förberett med liksom hur man skulle dra taxameterström och sånt där. Jag gissar att det kanske är också därför de har slutat med att göra det, därför att tekniken har gått framåt och det har blivit mer trådlösa lösningar, så att det kanske inte finns riktigt samma behov. Men det är klart, backar vi klockan ett tag längre bak så var det ju lite tuffare bromsar, och jag undrar om det inte var lite rejälare fjädring också i de där taxispecarna.
Ny E-klass, den är elegant förstås. Är den dyr?
Den är elegant och...
Dyr.
Det är klart att den är dyr. Vi vet inte, eller jag vet inte hur dyr den kommer vara, för de har inte släppt priserna än. Men att köpa en sån här under en halv miljon kronor lär väl inte vara görbart, gissa. Det är ren gissning.
Jag gissade ju att ZRV hamnar mitt emellan då, HRV och CRV. Om du gör liknande analys då, om den hamnar mellan C-klass och S-klass. Blir det en miljon då?
Ja, det gör det. Det är bara att kolla. Jag sa att den inte kommer kosta under en halv miljon. Det är klart att den inte kommer göra, för att om du tar en GLC då, som en mindre bil men som finns med ungefär samma motoralternativ, då börjar ju de på runt 600 000 kronor. Så att jag justerar den här prislappen, så under 600 000 kronor kommer det nog bli svårt att hitta en ny E-klass. Men vi vet ju inte riktigt. En E200 med bensinmotor kanske kan halka ner lite grann i alla fall.
Så kommer ni ihåg de där annonserna? Sista chansen att köpa en Mercedes för under 100 000 kronor.
Jag är för ung för att komma ihåg den.
Gud, jag kommer ihåg den. Ja,
ja. Men då avvaktar vi priserna lite grann.
Ja, det får vi göra.
Och den här är då full med elmotorer förstås?
Ja, det behöver inte vara. Den finns som laddhybrid. Rena elversioner kommer inte att komma, för där har vi både EQE och EQS. Så att det kommer inte. Och motorutbudet kommer bli ganska, jag ska inte säga begränsat, men jämfört med hur det har varit så kommer nog uppfattas som begränsat. Till exempel så kommer det åtminstone inledningsvis bara finnas ett enda regelrätt dieselalternativ, en 220D då på 197 hästkrafter. Och förut hade du en helt flora med ytterligare dieselalternativ. Men det är klart, det finns även laddhybrider, så att då kan den motorn kombineras med laddhybriddrift, så att då kan man säga att man har två dieselalternativ. Men även då som ren bensinare, en E200 då på 204 hästkrafter tror jag det är. Och även den då finns som laddhybrid, och det är den versionen jag har kört.
Blir det så här AMG-versioner och sånt där också, eller?
Det är klart att det kommer att komma, men det är ingenting som har kommunicerat än. Så att det värsta du kan dyka upp med nu är en sexcylindrig E450 4MATIC. Och då har den 381 hästkrafter, vill jag minnas.
Mm, du körde laddhybrid?
Jag körde laddhybrid, både diesel och bensin. Och det spelar ingen roll vilken du väljer egentligen, för de redovisar samma förbrukningssiffror. och vilken motor det är som arbetar där under, det går inte att avgöra. De är så helt bort isolerade så att det är klart du kan ana ett lite annat morr i diesel, men det är så små skillnader så att det är inte värt att nämna.
Är laddluckan fortfarande i akten?
Nej, de har fattat att man inte ska ha den på bilens smutsigaste plats, utan äntligen. Nu sitter den som ett dubbelt tanklock istället. Så den sitter i bakflygen. Mycket bra. Mm.
Du sa att interiören var full av skärmar.
Ja, de har ju, om ni kommer ihåg EQS:en som jag haft ute, då har ju den bara en enda stor kaka framför förare där allting är integrerat. Och så är det tre skärmar, en framför passageraren, en i mitten och en framför föraren. Och då kallar de ju det för hyperscreen. Och den får inte E-klass, utan den får bara superscreen, som är nästan samma sak.
Jag tycker ju om när det ligger ner. Jag gillar inte det här stående konceptet. Det ser mycket snyggare ut när det är horisontellt.
Ja, och det är det. Men då har du då ett instrumentkluster, alltså skärmen för instrumenten, för det är naturligtvis 100% skärmbaserat. Den sticker då upp och ur panelen på ett sätt som det inte gör i EQS. Annars är ju formgivningen ganska snarlik. Jag tycker det är, man ska diskutera smak och framförallt inte utseende när man inte kan visa bilder, men jag tycker den ser modern ut och ändå ganska mycket Mercedes i liksom hur de har formgett det. Och ändå helt nytt. Vi har till exempel inga runda utblås i den här som har vant oss från i C-klass och GLC och EQE. A-klass och EQE. Här har de ju blivit platta då istället.
Ja, man ser dem inte, utan det är bara löper som en lång liksom ventilationslist ovanför skärmen.
Passat,
Audi till exempel.
Är det någon elektrisk funktion på det också?
Ja, de mittblåsen där, de är faktiskt motoriserade. Så att där kan man då ställa in att den ska då vrida runt luften lite grann. Men det där har vi ju sett tidigare. Jag tror Lexus hade det redan på tidigt 00-tal i sin 430 var det väl. Men de här går även då att justera manuellt utan att man behöver tala om för elektroniken att nu ska jag justera det här manuellt. Det är bara att ta tag i dem. Du märker inte, utan det är bara att de slutar. Det är genomtänkt, tänker. Det ska funka för båda läger. Även om det är en traditionalist så att säga, så ska du ändå kunna ta till den här bilden. Så de kallar den ju då att det ska vara då en brobryggande mellan det analoga och det digitala. Nu är det så här lite PR-flum här, men de har väl egentligen lyckats ganska bra med det. Därför att Mercedes har ju ett inneboende bekymmer. När vi kör en sån här bil, då klagar vi ofta på att byggkvaliteten känns ju inte riktigt som det gjorde förr. Och varför gör man så mycket elektroniska funktioner? Liksom? Varför är det så mycket innehåll i skärmarna? Varför pushar man så otroligt hårt på det? Bilen står ju på sina egna hjul. Den är bra som den är. Fokusera på att göra en riktigt bra bil. Och det gör ju Mercedes. Det här är en jättebra bil. Fjädringskomforten är suverän, absolut knäpptyst. Men man har ju också packat skärmarna med innehåll. Och det beror ju på, gissar jag nu här, det här säger ju inte de riktigt, de säger bara kundkrav. Men Mercedes dilemma är att de då har Europa som är den traditionella hemmamarknaden, får man ju säga. Och vi står ju kanske då för ett mer traditionalistiskt ägande. Vi värdesätter ett dörrtjoff och att det ska kännas på ett visst sätt när man trycker på en knapp. Och det finns kanske inte riktigt här för knapparna att ersätta av touchpaneler, och det finns inte så mycket att ta på helt enkelt, annat än en skärm. Och till skillnad från EQS så har inte den här haptisk återkopplingen i skärmen, utan det är vanligt klickljud på skärmen. Så det känns ju inte riktigt lika påkostat då kanske.
Var finns de här nya kunderna då? Du sa att Europa var den gamla marknaden.
Ja, och i Europa är snittkunden runt 50 år. I Sverige är det säkert till och med lite drygt det. Men i Kina då, som är den nya volymhuvudmarknaden, där är ju snittkunden strax runt 36 år, till och med något lägre. Och då kommer du in på helt olika målgrupper. De som har det traditionella, de klassiska Mercedes-värdena, och sen då de nya då, som kanske är mer intresserade av funktioner. Det här har man ju bevisat. Då
eller
ju
bling bling.
Så det beror på hur man ser det, Tommy. Men en kul funktion kan ju vara precis lika viktigt för en modern kund som för liksom som för en traditionell kund tycker att det är viktigt att ha ett liksom kvalitativt ljud när du stänger dörren. Jag tycker Magnus Kvarndal, som är den yngre utav oss här, han har ju satt det här väldigt bra när han har pratat om Tesla Model S i våras här. Hur han förtjust han är i alla funktioner, att det finns en spelmotor inbyggd i bilen. Och vi bara, ja men du måste ju höra när du stänger dörren, liksom att det här låter ju dåligt. Du ser ju karosspassningen här, den är ju kass. Kanske inte var just de orden, men ni förstår vad jag menar. Jag tror att min lyssnare förstår vad jag menar. Och då menar ju då Mercedes att E-klass ska vara det bästa av båda de här världarna då. Att det ska finnas någonting för alla. Och det tycker jag faktiskt att det gör.
Vad är nytt? Vad är de stora innovationerna?
Alltså det är ju inga innovationer egentligen. Det som är nytt är att de har kommit ner i E-klass. Det som möjligen är nytt, men jag undrar om det egentligen är det, det är deras självstyrningsfunktion som inte är godkänd än i Europa, men som vi hade ändå på provkörningen. Det var väl lite busigt utav dem. Den kan nämligen numera, precis som då Tesla till exempel, göra en fullständigt filbyte utan att du talar om det för bilen. Så du aktiverar farthållaren som vanligt, och det här är ändå en adaptiv farthållare förstås, och med även då filkörningsfunktionen, så att den håller det liksom perfekt centrerade filen även om det inte skulle ligga någon bil framför och sådär. Och kommer den ikapp någon nu, då helt enkelt fattar bilen det. Nu måste jag blinka, och den blinkar och den går ut och den går tillbaks. Och är det så att nu är det en avfart här framme som jag ska, då fixar den det också. Till avfarten då, att den blinkar i tid och sådär. Och det funkade skrämmande bra. Alltså vi har klagat på Tesla. Det här är ju, det är så här det ska vara. Jag hoppas säkert att funktionen blir godkänd för hela Europa. Den var en godkänd på vissa marknader tydligen, men inte överallt.
Är det just själva filbytningsgrejen?
Ja, det är just att den blinkar själv. Förut har ju bara behövt dutta till på blinkers, så har bilen fattat ändå. Va? Men nu gör den det åt dig. Så att det är väl en nyhet. Sen tror jag att de här systemen finns redan i både EQS och EQE. Men de har ju knölat in en hel del AI i den här. Så om du ställer in sidospeglarna till exempel, då behöver du bara titta på spegeln, så vet den att tittar du på vänster spegel nu och använder det glaset, då behöver inte du tala om för den att nu ska du justera vänster sidospegel, utan det gör den per automatik då. Den gör det valet åt. Och det funkar, det låter som så himla töntig funktion. Jag har inte ens skrivit det i provkörningen, men det är fantastiskt. För du behöver verkligen bara flytta blicken, och sen, du vet ju ändå ungefär var det där glaset sitter. Så det funkar så bra. Och sen har ni även fått sådana här rutiner, kallar de det. Skript skulle man väl säga, om det var i datavärlden, att om du gör en viss sak så ska det här och det här och det här hända. Och det har ju de gjort då. Så till exempel vi som är ganska regelbundna här på redaktionen och åker in i redaktionsgaraget, då fattar bilen, okej, varje gång den kommer till Sveavägen 155 och ska svänga ner i garaget, då vevar han ner sidorutan. Ja, men då gör jag det åt dig, om du vill. Det här går ju naturligtvis att stänga av, men den, du behöver inte ens tala om för den och lära den det här, utan den fattar det. Har du gjort det 3 gånger så kommer du komma och fråga, vill du att det här ska bli en rutin för dig? Och då bara klickar jag i ratten och sen så har den lärt sig det. Och det är ju fånerier, för det är utanför bilen, men det faktiskt är väldigt trevliga funktioner.
Mm. Gärna det.
Utrymmen och sånt där då?
Ja, alltså den har ju blivit lite längre axelavstånd, det är knappt 3 cm. Det har kommit baksätet i huvudsak till godo, och det är rymligt, men det är inte wow-rymligt. Och framförallt är det fortfarande lite halvtrångt för fötterna. Men det är en, den här bilen är ju nästan 5 meter lång, va? Så att det är klart att det är rymligt. Jag körde ju laddbilen, och det har ju förut inneburit att man i bagageutrymmet har fått liksom en liten extra kista. Det har varit väldigt eftermonterad look på det. Och den kistan är nu så att säga borta. Utan nu är det helt slätt lastgolv, ingen lasttröskel, ingenting. Problemet är att man har behövt höja golvet eller tagit bort liksom det extra stuvfacket under bagagerumsgolvet. Så att bagagerummet är ju ganska lite. Det är ju alltså 370 liter, och det är ju alltså 10 liter mindre än en Volkswagen Golf generation 7.
Hur många resväskor får man in, tror jag?
Du får ju in 2 bra resväskor, ja. Men sen är det ganska stopp. Det är ju höjden då som är begränsad. Den är ju fortfarande väldigt fin bredd och bra djup, men höjden är begränsad.
Så har du någonting om kombin?
Nej, det kommer att komma en kombi.
Ja.
Vi fick se den. Den kommer då, nu ska vi säga så jag säger rätt, den kommer inte att få fyrhjulsstyrning i kombination med fyrhjulsdrift, tror jag, för det verkar de inte få plats med, om det är vikten som ställer till det för dem, för den här var fyrhjulsstyrd, den jag körde då. Så det är, men sen utrymmesmässigt och även batteriet då blir integrerat precis som vanligt, men i kombin Det ger en liten höjning av bagagerumsgolvet. Men det blir helt slätt, alltså, men det är en liten höjning ändå.
Det brukar alltid vara luftfjädring på kombi.
Och det är det fortfarande.
Men det går att få skruvfjädrar på sedanen.
Ja, sedanen har skruvfjädrar som standard och kombin har ju luftfjädrar på bakaxeln som standard. Mm. Men luftfjädring för hela bilen, det är tillval för båda.
Okej.
Okay. Och jag har inte sagt någonting om räckvidden på de här laddbilarna heller. Den har ju blivit väldigt, väldigt bra. Den säger ju lite drygt 11 mil nu. Och trots att vi hade både varmt och körde liksom väldigt normalt, inte försökt att köra snart, så verkar det som att de håller det i stort sett på kilometern. Jag tror jag kom 7-8 mil och då fanns det fortfarande 30% kvar och sån där i batteriet, så att det var riktigt bra.
Jag kommer ihåg när A-klassen kom. Då var jag imponerad när det var det 10,7 någonting räckvidd i laddhybriden A250e. Men med tanke på hur mycket större den här bilen är, så är det ju, det lär ju vara ett större batteripaket då.
Ja, nu har jag skrivit upp att det är 19,5 och det är den tillgängliga kapaciteten egentligen är på nästan 25 kilowattimmar, så att det är ju rätt mycket. Mm. Men GLC har ju 30, så att det är olika batteripaket och E-klass och GLC, trots att drivlinan i sig är densamma.
Mm. Anders, vem är det som köper en ny E-klass?
Ja, det är en bra fråga. Någon med någon som inte kanske bekymras jättemycket av inflation och räntor och som har pengar över, för den kommer ju säkert att bli ganska dyr då. Men annars är det egentligen vem som helst. Kanske ändå att den vänder sig ändå mot en mer traditionalistisk köpare. För E-klass kommer ju ändå, det är ändå ett koncept och ett varumärke. Och det är ju ändå än så länge en traditionell sedankaross, och sen kanske, eller det kommer ju komma en kombi då. Men jag tror ändå att det är någon som är ganska en bit upp i åldern ändå. Det här i Europa är det ju fortfarande ingen ungdomsbil. Jag har svårt att se den som en ungdomsbil ens gång på.
Men fast den är så här teknikstinn som du har pratat om.
Jo, men den är ändå ganska, den är ju märkligt lättillgänglig. Med tanke på hur mycket man har packat in i den här bilen, så känns det ändå lättanvänt. De funktionerna du behöver och du använder i din vardag, de finns där, de är lättanvända, och du har ju röststyrning till exempel som faktiskt fungerar då. Och sådär, så jag tycker nog ändå att den är en användarvänlig bil, så att varför inte då vara, kanske att köpa ändå kommer vara lite äldre och ändå vara väldigt teknikintresserad, det tror jag är viktigt.
Är det ett bra köp?
Är en bil av den här kalibern någonsin ett bra köp egentligen, Tommy? Det går ju att ifrågasätta. Du kan ju lösa ditt transportbehov med betydligt enklare saker än det här. Men om det är ett trevligt köp, så ja, absolut.
Det här med elbil lönar sig inte längre. Förut så var det ju så att körde man riktigt långt så tjänade man på att välja eldrift framför någonting annat. Men jag har kommit fram till att så är det inte längre. Visste ni det?
Ja, eftersom jag korrekturläste din artikel så vet jag ju det, Tommy. Vad vill du ha för något svar på den där?
Nej, men alltså det var kanske en retorisk fråga då. Tidigare så har vi ju alltid räknat med att elbilens lägre driftskostnader gör att man kör hem det här högre inköpspriset.
Absolut.
Men jag gjorde ju en jättespännande jämförelse här där jag då hade 3 stycken versioner av Kia Niro. Kia Niro Hybrid, som man tankar bensin i och ingenting annat. Kia Niro laddhybrid, som man tankar bensin i och laddar upp lite ström i batteriet från elnätet. Och Kia Niro EV, som man bara laddar batteriet med el.
Du har kört sladdbilar mot slangbil.
Sladd mot slang. Och kombinerad sladd-slang. Ja. De här bilarna då kostar förstås olika och mycket att köpa och olika mycket att köra. De har olika andrahandsvärde. Vet ni vilken av de här 3 modellerna som har bäst andrahandsvärde?
Utav egen erfarenhet såg jag på så att laddbriden förmodligen har det sämsta. För det var det sist jag mätte något test, så var förvånansvärt att laddbriden. Det var
överlägset sämst, ja. Laddhybrid. Mm. Det verkar vara en teknik som man inte alls tror på i framtiden. I alla fall inte de här Autovista som vi använder för att göra prognoser. Det är bensinbilen som har bäst andrahandsvärde. Ja, de här 3. Och det trodde man väl ändå inte. Det här skulle vara en teknik på utdöende, var det inte så?
Mm. Ja, och jag tror också att det är ganska viktigt. Autovista räknar ju på 3 år och 6 000 mil. Och jag tror att många som är i köptagen då, de tänker, 3 år gammal bil, vi har ingen malus kvar på den här. det blir ganska anständig vägskatt och helt plötsligt så blir det ganska attraktivt att välja en bensinbil av det skälet.
I det här jämförelsen som jag har gjort nu så har jag räknat med finansieringskostnader. Det brukar vi inte göra i våra tester. Vilket kanske är en brist faktiskt. Vi får prata om det där sen. Men när då räntan är nu var det 8,6% i den här jämförelsen som då var Kia tog på ett billån, så slår det ju rätt mycket när då elbilen är 150 000 kronor dyrare än bensinbilen. Och det här är kanske en faktor som vi behöver räkna med mer framöver. Eller vad tänker ni?
Jo, för det vi har reagerat på när vi säljer våra långtidsbilar varje år, så har ju elbilen väldigt fina restvärden. Nu var det extremt, men Honda Ioniq 5 förlorar vi knappt en krona på. Men det är klart då.
Men var inte det en effekt då också av att det var som brist på bilar, eller?
Brist, och sen fick vi ju elbilsbonusen som hjälpte till. Och sen har vi ju inte de lånekostnaderna.
Nej.
Så det är klart, det är ju väldigt intressant just när du har ställt upp det så här. Man kan väl säga också att då har du räknat på, vad står det, 390 000 för bensinhybriden. Mm. Och sen 470 för laddhybriden och 580 för elbilen.
Mm.
Så den är ju nästan 200 000 kronor dyrare elbilen. Mm. Och med den räntan då som du har räknat på, så blir det blir dyrt att låna pengar.
Och sen så har jag gjort så då att jag har tagit de här bilarna och sen så har jag räknat efter 4 olika scenarier vad det kostar att köra dem. Och ett exempel här då som jag har räknat är ju då kortköraren. Jag tänker mig den glada pensionären som bor i Visby och har sin bil som lite lyx, lite guldkant sådär. Gör små helgutflykter och kanske åker någon sväng här. 800 mil per år. Mer blir det inte.
Nej, det är bara 15 mil till Stockholm från Visby. Knappt det.
Där kör man ju inte så ofta. Man kanske åker båt vanligen. Men
det var just det jag syftade på. Därför blir det så få mil. Det är många resor, men det är få mil.
Om man då räknar kostnad per mil, om man har elbil och kör 800 mil per år, så får man i mitt exempel en milkostnad på 103 kronor och 28 öre.
Det tror jag var faktiskt i fullt i nivå med våra stora elsuvar som kör 3000 mil.
Mm.
Dyrt.
Om du kör bensinbil så blir det ju då billigare. Det kostar 76 och 60 per mil. Men även det är ju en ganska hög kostnad. Jag tror inte folk är medvetna om att det kostar så mycket pengar att köra bil. Den andra extremen då som jag hade i mitt exempel, mina exempel här, det var ju långpendlaren. Jag tänkte mig då hon som bor i Kiruna men jobbar i gruvan i Gällivare och pendlar däremellan varje dag, och sen så har de ungar och kör lite aktiviteter och sånt där, så att sammanlagt så vart det ju drygt 6000 mil per år.
Wow, det är ju nästan taxilångt.
Det är nästan taxilångt. Men inte ens då så lönar det sig att köra elbil, enligt mina beräkningar. Fortfarande så är bensinbilen det billigaste alternativet.
Där börjar det ju bli väldigt jämnt.
Ja, det börjar absolut bli jämnt. Men för tidigare när vi har räknat så har ju elbilen varit överlägsen i de här scenarierna.
Och vad räknar vi på för laddpris då, elpris?
1,50, så det är också ganska lågt räknat.
Ja, för de vintermilen som den familjen kommer att ha blir ju avsevärt dyrare.
Mm.
Så då blir ju bensinbilen ännu billigare.
Men nu har vi elpriserna är ju andra där uppe också, elområde.
Ja, de har ju för sig alltid norr. Lågt pris där uppe. Ja, om man bor i Stockholm då så kan man ju, för en spänn i vintras var det ju betydligt dyrare.
Mm.
Men å andra sidan vet vi ju inte heller vad drivmedelspriserna tar vägen. Men de brukar inte fluktuera allt för mycket.
Men alltså drivmedelskostnaden är ju verkligen fis i rymden. Mm. Här är det ju värdeminskning och avskrivningar som kostar och ränta.
Ja, för långpendlaren så är det ju bara avskrivning nästan som är...
Ja.
Det är ju enormt värde du skriver av när du kör så långt per år.
Absolut. Och jag undrar då, vad tror ni att det här kommer att betyda för elbilens framtid? Om det nu faktiskt är så att det inte längre lönar sig för någon att köra elbil. Kommer folk att fortsätta välja elbilar även om det inte är längre ekonomiskt gångbart eller ekonomiskt fördelaktigt?
Ja, det kommer vi ju sannolikt att tvingas till om inte annat. För 2030 så är det ju
Ja, om det nu blir så då?
Det är ingenting som pekar mot motsatsen. Men det kan ju förklara också varför bensinbilar har blivit lite mer populära igen. För man ser lite mindre elbilsköp, färre elbilsköp och då följdelagtligen fler bensinköp.
Men det är ju, det kommer ju fortsättningsvis vara tjänstebilarna som fyller på marknaden med nya bilar. Och där är det ju elektrifierat och laddhybrider. Så, och det märker vi ju när vi pratar begagnat med experterna ute i landet, så det är ju många som vill ner i kostnader, vill ner kanske till ett bil, en bilvärd någonstans mellan 100 till 350 000 istället för en elsub uppemot 700. Och då är det klart att det är inte ofta en bensin eller diesel står och dammar mer än en vecka, har jag förstått där ute nu.
Det, så man, det är sug på begagnat marknaden? Alltså.
Ja, det är det fortsättningsvis. Mm. Men sen tänker jag också, det finns ju alltid de som drivs av ett väldigt liksom, starkt miljöhjärta. Och de kommer ju alltid tycka att det är värt att det ska vara dyrt och spara på miljön och rädda jordens klimat. Mm.
Men sen är det ju trevligt att köra elbil också. Och, ja, och prestanda som man historiskt alltid har betalat för, det får man ju så det räcker att bli över när man pratar elbilar. Omkörningsacceleration.
Jo visst, och sen slutligen i mitt fall tänkte jag just nämna att det blir väl allt viktigare då att man har en vettig finansieringslösning. Och då får man väl istället för att gå in och ta ett sånt här lån, bilån på mellan 8-11% som jag har sett nu, så får man ju verkligen tänka på, kanske har man utrymme på huslånet eller så får man avstå och titta på någonting billigare, bättre begagnat.
Ja, och sen om du producerar en egen ström så kan ju elbilen också bli lönsam på annat sätt i och med att strömmen kan bli potentiellt sett gratis. Mm.
Och så om du kan använda bilen som mellanlagringsstation också för strömmen.
Men det är jätteintressant, för det är ofta man får den här frågan, vad ska jag köpa för bil? Och det är ju verkligen utifrån vilket användnings- och körmönster man har.
Mm. Ja, nummer 11 av vi bilägare kan ni leta upp om ni vill läsa mer om det. Och det finns också på vår hemsida www.vibilagare.se finns den här artikeln att läsa. Vad tror ni det här betyder för elbilarnas pris framöver? Kommer vi att få se sjunkande priser, sänkta priser? Vi har ju sett tendens redan nu tycker jag med Hongqi och Tesla och andra som är ute och...
Bydd också, Bydd, Ora, ja. Alla har ju dragit ner ganska mycket på priserna.
Mm. Etablerade tillverkarna verkar ju inte vara där. Alltså Volkswagen-koncernen, Volvo är ju inte där än.
De väntar tills den dagen de har verkligen sålt av det de hade i orderstocken. Då tror jag de kanske också får se sig att börja justera.
Mm. Vad tror du, Claes? Tror du på sänkta priser framöver?
Det är väl ganska... Det är naturligt att de försöker kräma ur alla kronor de kan. Så där har det alltid varit med ny teknik att den har varit dyr. Och det känns ju, magkänslan tycker jag är att det har varit liksom överdrivet dyrt att ta klivet in i elbilsvärlden för bilkonsumenter. Det börjar ju sansa sig. Jag tycker vi börjar närma oss lite mer normala nivåer. Och sen när det blir... standard 1A för biltillverkarna att ha elelektriska bilar, så känns det som att då kommer de ju kunna pressa sina kostnader ganska ordentligt om de har kontroll över batteritillverkning. Vi får hem den hit till Europa eventuellt då med Northvolt och ja, alla, ja, tänk alla drivlinor och motorer som de slipper hålla på med. Även om det är andra, i annan form, så tror jag ändå, det känns som att den, så har det ju varit historiskt att elektriska produkter har ju varit billigare. Tycker inte de borde vara så speciellt mycket dyrare än mekaniska produkter.
Det är också att det har varit den perfekta stormen här nu med covid och bristen på halvledare, stor efterfrågan på produkt, och man har haft en möjlighet hos tillverkarna att prioritera vissa produkter som man vet att man har en god marginal på. Det har ju drivit upp priserna också.
Visst har det gjort, och de har ju satsat på att bygga de dyra bilarna.
Ja, visst har man gjort så. Ja. Och ja, men det har ju varit, jag vet inte hur det ser ut i Europa, men i USA har man ju pratat om att det har varit bilar som har varit alltså 100% påslag när det var som värst under covid. vill du ha den här bilen så kommer den vara dubbelt så dyr så som det står i prislistan. Det är klart, det har varit extrema lyxbilar, men ändå. Och det har gått att ta de priserna.
Ja, sen tittar vi bara på som Ford F-150 Lightning med monsterbatteri på 200 kWh. Vad kostar den i USA? Vad började den på? Ungefär 75-80 000 dollar. 800 000 säger vi. Kan de göra en sån prispressad produkt med det batteriet, då är det ju inte där skon klämmer. Då undrar man ju varför de behöver ta lika mycket betalt för en ID4 GTX som har hälften så stort batteri, om det nu är det som är så extremt dyrt. Så att, ja, men jag tror de passar på, och det känns som att det kommer bli lite mer sansat framöver.
Det är väl det vi har sett i boksluten också, att man har passat på, för lönsamheten har ju varit väldigt bra för många tillverkare. Sen går ju inte alla bra ändå, men lönsamheten har varit, de minst hos amerikanska tillverkare, har varit jättebra nu de sista 2-3 åren.
Så fått lite, politikerna har hjälpt till liksom med bonusar, och företagen hjälper till med sina miljöbilspolicyer. Och då, vad ska de göra då? Om de behöver en elelektrisk tjänstebil. Den kostar där den kostar.
Nu är ju bonusen borta i Sverige. Tror ni den kommer tillbaka?
Ja, jag har ju... Lite av mig hoppas att faktiskt att den gör det. För jag tror att det skulle underlätta att få... Nu är det kärvare ekonomiska tider, så hade det ju varit trevligt om fler kunde byta ut sina gamla bensinbilar utan att bli helt tvärunerande. Eller resultatet är att folk inte kommer byta ut sina gamla bilar. Så det kommer ju bromsa upp. Men man kanske inte behöver ta till storsläggan heller. Man kanske kan nöja sig med en mindre... Kanske ett mindre bidrag, eller åtminstone i storstadsregionerna som har en möjlighet. Man kan kanske få billigare parkering, man kanske kan klara sig med en lägre vägavgift när du åker in i Göteborg eller Stockholm till exempel. Det finns ju andra sätt som inte behöver kosta statskassan så väldiga pengar helt enkelt. Men jag tror att det är, har man väl tagit bort det, är det nog svårt att ta tillbaka det om man inte ser en katastrofal minskning av försäljningen, så som man gjorde i Danmark för, ja, det var snart 10 år sedan, när de hade först ett bonussystem och sen med extremt kort varsel tog bort det. All elbilsförsäljning dog ju. Det såldes inte en bil under flera år. Tills man då införde de här skatterabatterna igen. Där tror inte jag vi kommer ha det.
Nej, Claes, vad tror du?
Ja, det är ju lite, jag tycker det sticker i ögonen med den här malusen. När man ser vettiga produkter som den här CX-60 igen. Men om man tittar rent maskinellt så är det ju svårt att fordonsskatten på en diesel är ny. Om man tittar på en XC60 ligger på 14 000 kronor. Det är ju saftigt, och det får ju många att välja bort dieseln, samtidigt som den kan vara väldigt bra jämfört med en laddhybrid som våran CX60 som ligger och slickar i sin 0,75 då när batteriet är tomt. Och så ligger den rena dieseln motsvarande modell på 0,6. Det är ju...
Ja, jag kan säga att vi har testsiffror som är...
Ännu bättre.
Ännu bättre.
Ja, ja.
Det är sanslösa på en del moderna dieselbilar. Alltså det är stora suvar som drar strax mot en halv liter. Ja.
Det är lite synd om användningsområdet är landsbygd utanför stadskärnor. Att man skattar sönder en sån bra teknik som dieselmotorn är fortfarande.
Och dessutom kan man ju köra den på HVO om man vill.
Ja, tyvärr inte Mastan, insåg vi. De har inte godkänt sina. Men många finns ju med på den listan. Det var inget svar på din fråga om miljöbonus, men någonstans måste väl pengarna komma in. Och det, man får titta på hur mycket man har råd att avvara. Men jag tycker själv att elbilsbonusen hade behövts för att få igång marknaden, särskilt som det ser ut nu. Det var inte riktigt redo och mogen för att tas bort.
Nej, den som lever får se. Som sagt, nummer 11 av Vi bilägare har den här artikeln som jag har pratat om, och den finns också på webben. Läs gärna där. Tack kära lyssnare för att du har lyssnat och stått ut. Vill du höra av dig till oss så gör det via adressen podd@vibilagare.se. Krama varandra i trafiken, ta hand om dig, och så hörs vi. Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.